Att ställa sig i det godas tjänst, är det att alltid vara snäll? Det finns en författare som heter Lena Andersson. Hon har skrivit en bok och sen har hon också haft ett sommarprogram där hon väldigt tydligt talar om att hon tycker att Jesus är minsann inte någon särskilt trevlig typ. I kyrkan så framställer vi alltid Jesus som snäll och god, men läser man det han säger så är han minsann inte alltid det. Och om man tänker på den här texten som vi läste, inte är det en så enkel text. Dels så kan jag fundera lite över vad menar han. Och vissa saker kanske inte känns så där väldigt enkelt att ta till sig. Och ibland så har jag blivit lite frustrerad över att Jesus är så där övermänskligt god. För egentligen så tycker jag nog att han många gånger är det. Som till exempel i öknen när han frestas och står emot frestelserna. Han har inte ätit på 40 dagar och djävulen säger till honom, gör bröd av de här stenarna så får du mat. Och när jag skulle predika över den texten för några år sedan så satt jag på bussen och pratade med en god vän. Och så uttryckte jag just den här frustrationen. Men Jesus, han blir ju liksom inte människa. Han blir ju någon som är uppe på en piedestal och jag utgöt mig över detta. Och så säger min gode vän, jaha, så du tycker att han skulle ha gjort de där stenarna till bröd och så skulle han ha suttit och knaprat lite där ute i öknen. Ja, sa jag, då hade han ju varit människa. Då tittade min vän på mig och så sa han allvarligt, jag är glad att Jesus inte gjorde det. För då skulle ju jag hela tiden kunna försvara mina felsteg och brister med, ja men så gjorde ju Jesus. Nu har jag något att sträva efter, att försöka stå emot det onda och göra det goda. Och jag kände verkligen, där fick jag min predikan i det här sammanhanget. För det är väl så att när Jesus säger nej så är det sant mänskliga han står för. Och han är en förebild och det innebär inte att vi inte får misslyckas då och då. Men det är gott att ha någon som vågar stå emot. Att göra gott är det alltid att vara snäll. Vad menar Jesus med de här orden om den här demonen som drivs ut? Och så kommer han tillbaka och hittar det städat och så blir det värre. Jag vet inte om det hör ihop, men kanske kan man tänka så här. Det finns en läkare som en del av er kanske har sett på tv, Dr. House. Han är inte alltid så trevlig. Men han kan säga sanningar. Vid ett tillfälle så är det en kvinna som är svårt sjuk. Och han misstänker att det kan vara sexuellt överförbart, den här sjukdomen. Och så säger han till en ung kvinna, en läkare, att hon måste kolla upp det här. Och då säger hon så här, menar du att jag ska vara oförskämd och fråga hennes man om han har varit otrogen? Och då tittar han på henne och så säger han, nej, du kan vara finkänslig och låta henne dö. Och de där orden har jag tänkt på då och då. Och de kan vara väl för oss att tänka på då och då. När vi tror att det är oförskämt att göra någonting så kanske det handlar om att rädda liv. Det där obekväma som vi kanske helst skulle vilja slippa. Och är det inte det på något vis som Jesus ändå vill tala om med oss? Det där allvaret som känns lite obekvämt, men som handlar om att inte dö. Och så de här orden som han säger, som kan tyckas så hårda ibland tycker jag. Den som inte är med mig är mot mig. Den som inte samlar skingrar. Den som inte är med mig är mot mig. Har ni tänkt på någon gång att Jesus säger precis tvärtom vid ett annat tillfälle? Då säger Jesus så här: den som inte är mot mig är för mig. Jag tyckte att det kändes väldigt fint att det var just den här söndagen som vi har offerdag för pastorer och diakoner. Och i år så är det första gången som det så där tydligt också är insamling till diakonerna. Och att Eva har möjlighet att komma och vara med idag. Och att det här uppdraget att stå i tjänst för det goda, det tror jag vi alla har. Men kanske också på ett speciellt sätt utifrån vår kyrka med pastorer och diakoner. Och jag tänkte att jag skulle ställa några frågor till Eva så att hon får berätta lite hur hon tänker utifrån att ställa sig i tjänst. Varför började du? Varför valde du att läsa till diakon?
Ja, jag älskar människor. Jag älskar mångfald, mångkultur, livets skeenden och möten på alla sätt och vis. Sårbarheten. Människors möte med sig själva, med varann och med Gud.
Mm. Och hur ser din resa, kan man kanske säga, fram tills du kom fram till det här beslutet? För du har gjort andra saker tidigare. Och hur kommer det sig, liksom, din väg fram till det?
Då var det så att för 10-15 år sedan så började jag få tankar om att bli diakon. I början tyckte jag mest att det var rätt konstigt. Kanske till och med lite obekvämt, jobbigt. Sen tyckte jag inte det var rätt tid, inte rätt timing i mitt liv. Det hände saker, flera saker i mitt liv. Jag började ifrågasätta mycket. Mycket mer än vad jag hade gjort tidigare. Och bland annat min församlingstillhörighet. Jag är som medlem här och kände mig hemma här. Det här är min församling, så det har inte med kyrkan att göra. Men det var saker i mitt inre som inte stämde. Jag hade varit med i kyrkan sedan jag var, alltså sedan födsel och ohejdad vana nästan. Sen hade jag också jobbat administrativt inom kyrkan i många år. Så jag började känna att jag måste få lite distans. Jag behöver ta en paus till det här, annars kommer det inte gå bra. Så det gjorde jag. Och med det här kom också funderingar om jag till och med skulle gå ur församlingen. Jag brottades med olika frågeställningar och med livet på olika sätt. Och det här blev en mycket, mycket längre tid än vad jag hade kunnat tänka från början. Min gudstro blev faktiskt starkare under den här tiden. Gud fanns med och tron jag hade, den försvann inte. Jag kände att det bara att det höll. Jag arbetade mig fram på olika sätt. Bestämde mig för att stå kvar, inte rusa iväg eller ta drastiska beslut. Och så småningom, efter rätt många år, så kom jag runt vägkröken. Ingenting, nästan, var längre sig likt. Men jag trivdes. Och jag kände mig mera hel. Den här resan som jag gjorde, det gav mig livserfarenheter och perspektiv som jag inte hade kunnat få på annat sätt. Bland annat så blev jag mera trygg i att Gud finns överallt. Och att det finns människor som arbetar för det goda både innanför och utanför den kristna sfären. Det gav mig insikter som öppnade vägen framåt. Det gav lust och det gav drivkraft i livet. Nu är det snart 2 år sedan jag bestämde mig för att söka till diakonallinje. Jag gjorde det och jag kom in och jag blev också antagen som diakonkandidat i Missionskyrkan. Så nu har jag snart gått 1 år och så ska jag ordineras i konferensen här i maj.
Hur många är ni som går på och läser till diakoner nu?
I år är vi 21 stycken som läser på diakonallinje. Man kan läsa hel eller deltid Och vi är 2 som läser helfart och 19 som läser halvfart. Och utav dem så läser jag alltså med 10 stycken som går första året och 9 stycken som går andra och sista året.
Hur många är det som ska ordineras nu?
Nu är det faktiskt, det är fler som ska ordineras än de som går i min klass. Så jag är faktiskt lite osäker, jag har inte sett den listan.
Nej.
Jag skulle gissa att vi kanske är runt 9 stycken, 8-9 som kommer att ordineras till diakoner.
Vad läser man när man går diakonallinjen? Vad får ni lära er? Och hur är undervisningen upplagd? Eller kan du säga någonting så att vi får en aning om vad det är ni gör?
Jag kan läsa upp lite om blocken vi läser. Vi läser alltså diakonalteologi, socialt arbete, psykologi och själavård. Det läste vi under hösten. Så nu under våren så har vi fortsatt med pedagogik, omvärld, hälsa, identitet, diakoni. Och sen gör vi också ett fältstudiearbete. Sen ingår också en praktik som man ska göra på minst 60 timmar. Och den har jag gjort i Mikaelikyrkan i Skärholmen. Det är en väldigt rolig och spännande och matnyttig utbildning. På Lidingö så arbetar man mycket med expedagogik. Det betyder att man ska ta in, man ska uppleva och man ska kreativt, alltså på andra sätt än med ord, gärna visa vad det är man har lärt sig. Så vissa uppgifter då, och redovisningar ska vi göra mer kreativt. Och då har vi till exempel fått var och en måla vår egen gudsbild. Alltså hur vi ser på Gud, vilken Gud vi tror på. Sen får vi tillsammans med klassen jobba med att måla ihop våra olika gudsbilder. Det blir alltså vår egen tanke blir som en liten del av en helhet. Det är ett väldigt spännande sätt att jobba, för det är mycket känslor som kommer fram när ens egen bild plötsligt försvinner i det som blir någonting större och någonting annat. Sen har vi också fått jobba med att skapa vår egen personliga bibel. Och sen redovisa det i klassen och visa och berätta hur den ser ut och varför den ser ut som den gör. Men också vad den betyder för oss. Och det kan låta kanske mest roligt, och det är väldigt mycket roligt, men det är också ganska starkt och gripande, därför att man har mycket egna erfarenheter, mycket bilder. En del har en bibel som faktiskt man har blivit slagen i huvudet med. Andra har blommor och växt som växer upp i bibeln. Själv hade jag en livstråd där jag gjorde hål i varenda sida, och tråden gav sig igenom på en liten resa och blev mött av en elastisk tråd som var Gud som sträcker sig genom ordet till mig. Så det finns många olika sätt man jobbar på. Det viktigaste som kommer av undervisningen, ja, det är kanske att i processen få nöta och blöta frågor och ämnen inom mig själv och tillsammans med andra, så att jag bottnar i mig själv på olika sätt. För att kunna vara öppen och lyhörd i mötet med andra människor. Så utbildningen är ju som en verkstad där vi skapar verktyg för fortsatt tjänst.
Om man är diakon så kan man ju, vår diakon Benita som arbetar här, hon arbetar i ett projekt som heter Bryt ensamhetens mur. Där volontärer besöker ensamma som bor här på Södermalm. Och det är en riktning och lite mer inriktning åt äldre. Sen finns det ungdomsdiakoner som jobbar väldigt tydligt med ungdomsarbete. Och det finns säkert en massa olika inriktningar. Vilken är din och hur tänker du framöver? Vad vill du arbeta med?
Ja, om man tar klassen i stort så vill ju alla arbeta med människor. Sen är det en jättestor bredd. En del vill jobba med ungdomar, andra med äldre, andra med att möta vuxna sökande och en del mer med utsatthet. Jag utmanas av mångfald, mångkultur och integration. Det är något jag tycker är fantastiskt spännande och roligt. Jag vill gärna arbeta i församling och med att skapa mötesplatser för människor. Och framförallt de möten mellan svenskar och invandrare. Gärna också med flyktingarbete. För det har en alldeles speciell plats i mitt hjärta. Att stå i tjänst för det goda, det är något vi alla kan göra. Och som vi faktiskt hela tiden gör och behöver se att vi gör. En sång med text som speglar möten människor emellan. Möten där livet får nerv. Det är Drömmar om liv. Och jag ska läsa den texten. När människor snuddar och rör vid varann med allt det som livet lärt. När erfarenhet byts mot erfarenhet, drömmar mot verklighet. När sörjande, sargade människor får ro av dem som kan tröstandets konst, då skymtar den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. När människor litar och tror på varann trots bittraste erfarenhet, när mammon förkastas av dem som förstått att livet är rikedom, när ensamma utstötta människor får kraft av dem som kan kämpandets konst, då skymtar den Kristus som livet vann i vanmakt och nederlag. Drömmar om liv, tankar om hopp, finns rotat djupt inom oss från början vad det är tänkt. Kom, kom, sitt hos mig, jag behöver dig. Du är skapad av den största och tillsammans får vi liv.